Aftonbladet Daily presenteras av Mindfulness-appen.
Jakten på ett vaccin som kan skydda oss mot covid-19 har gått in i ett intensivt skede. Många tillverkare befinner sig just nu i fas 3, som är den sista testfasen före ett slutligt godkännande. Den 16 juni utsåg regeringen Richard Bergström till Sveriges vaccinsamordnare. Och han är helt enkelt personen som ska göra så att vi får tillgång till nationella vaccin. I hans arbete ingår att identifiera de vaccinprojekt som kan vara aktuella och bevaka hur de utvecklas. Så hur går det för de olika vaccinkandidaterna? När är det möjligt att börja vaccinera Sveriges befolkning? Och blir allt som vanligt sen? Det ska vi tala om i dagens Aftonbladet Daily.
Hallå, Bergström här.
Hej Bergström, Olivia Svensson, Aftonbladet.
Hej.
Det här är Richard Bergström. Vi ska börja med att låta honom berätta hur det går med att få ett vaccin till Sverige.
Ja, förhandlingarna går väldigt bra. Nu sker ju de då inte i Sverige. De sker ju i Bryssel, eller ja, virtuellt allting nu för tiden. Men vi gick ju in i EU-samarbetet för att förhandla fram avtal för vaccin. Och faktiskt inte bara ett vaccin, för det är så många som kommer och vi vet inte vilka som är bäst och vilka som är godkända. Så vi förhandlar avtal för hela EU med för närvarande 7 företag där vi har avtal klara alldeles inom kort.
Kan du berätta något om de här 7 vaccinkandidaterna?
Ja, vi har ju tur på så sätt att det har ju skett väldigt stor teknologisk utveckling de senaste åren och decennierna. När jag läste på Uppsala universitet för jättelänge sedan, då var vacciner gjorde man genom att ta bakterier eller virus, om det var det som var problemet, och så avdödade man dem och så gav man dem i små doser och då fick man liksom ett immunsvar. Men sen har vi sett en revolution vad gäller bioteknologi, så att man har liksom delar av arvsmassa som man kan ge på olika sätt. Och det är massa läkemedel som tillverkas på det sättet idag, inklusive vacciner. Så att de första vaccinerna som nu kommer tidsmässigt, det är den typen av bioteknologiska vacciner. Dels är det en klass som vi kallar för RNA-vacciner. Det är 3 stycken där. Ett från Pfizer, ett från Moderna och ett från CureVac. Och sen har vi annorlunda men ändå modernt så kallade vektorvaccin, där man har tagit förkylningsvirus och bytt ut innehållet. Och istället för att det kopieras ett förkylningsvirus så kopierar man covid-19-delar för att skapa ett immunsvar. Och det finns 2 sådana, ett från AstraZeneca och det andra är från Johnson & Johnson, eller Janssen som de heter i Sverige. Så att alla de 5 är ganska nya, oprövade, ser väldigt lovande ut, men vi vet inte hur effektiva de är och hur säkra de är. Och sen har vi ytterligare 2 vacciner vi förhandlar med. Ett är klart och ett pågår förhandlingarna. Det är nog mer traditionellt att man tar en del av viruset, också bioteknologiskt, men lite mer beprövad teknologi. Ett är från Sanofi och GSK, 2 konkurrenter som samarbetar, och det andra är från ett företag som heter Novavax. Så att 7 totalt sett där vi har avtal eller om det kommer inom de närmaste veckorna.
Är det något av de här vaccinen som du särskilt hoppas på eller som sticker ut särskilt?
Nej, jag försöker undvika och recensera de här. Jag hoppas att allt funkar. För att vi kommer behöva ha alla vacciner. Vi kommer behöva ha mycket doser. För här handlar det också om att vara solidarisk med övriga världen. Att vi köper ju faktiskt på oss nu i EU stora volymer. Så om allting funkar så har vi så det räcker. Och vi kan då skicka vidare. Till och med innan det har tillverkats. Det handlar inte om att skicka några rester. Utan det handlar om att planera för att sälja till andra länder. Eller ge bort till andra länder.
Men kan det vara så att olika personer i Sverige kommer få olika typer av vaccin?
Ja, jag tror det blir så. Det är sannolikt. Det är klart det är en komplexitet. Det är svårt om man har flera stycken olika sätt att förklara varför har vi olika och sådär. Men det är troligt så att resultaten av testerna som pågår nu, de sista testerna pågår ju nu då, det vi kallar för fas 3, kommer antagligen att visa att de inte är lika effektiva i alla grupper av människor. Så att, till exempel är det alltid svårt att få bra immunsvar hos äldre. Så att det kanske är så att det är de mer beprövade plattformarna som vi måste ta till de äldre, och att de här nyare kanske vi kan ge till yngre människor och få ett bra svar. Så vi måste ha en flexibilitet där baserat på vad data säger.
Du har ju tidigare låtit ganska säker på att vi kommer ha ett vaccin första kvartalet nästa år. Vad är det som gör att du känner dig så säker på det?
Ja, dels har vi de första studierna som är gjorda på flera av de här. Det är som sagt inte bara ett vaccin utan det är många av dem. Och de första resultaten ser väldigt lovande ut. Och sen pågår nu då de stora, riktigt stora prövningarna med tiotusentals personer. Va? Och i och med att vi också helgarderar så känner jag mig ganska trygg i det jag säger. Och sen också, inte minst, så är det ju så att du ser ju hur de stora läkemedelsföretagen, vaccinföretagen som kan det här, de vet ju liksom hur man går ifrån att tillverka lite grann på ett universitetslabb till att tillverka miljarder doser. Va? Det kan ju AstraZeneca, det kan ju GSK. De här företagen är inblandade och det ger ju också en trygghet liksom i att det finns en professionalism i det här.
Men när du säger att vi har ett vaccin första kvartalet då, vad betyder det egentligen? Betyder det att ett vaccin är färdigt i ett labb eller att vi kan ha ett helt system för att faktiskt börja vaccinera vår befolkning?
Nej, planen är att vi kommer att ha doser levererade in i Sverige under första kvartalet som då våra olika regioner, de har ju sina organisationer för det här, pandemiberedskap och så vidare. Va? Det pågår ju för fullt nu förberedelse för att kunna faktiskt ge vaccinet i första kvartalet, kanske redan i januari.
Och finns det någonting som skulle kunna få dig att börja tvivla och omvärdera det här?
Nej, men det är ju, jag kollar ju nyhetsflödet hela tiden här och håller tummarna liksom att det går bra. För vi tar det ju väldigt försiktigt med de här testerna som görs. Du kanske såg det att det här AstraZeneca-vaccinet stoppade man ju kort för några dagar, de stora testerna, just därför att det var en allvarlig biverkan. Och då vill man utreda det och se om det fanns någon koppling till vaccinet. Och då gjorde en sån här oberoende expertkommitté och även myndigheterna gjorde bedömningen att det var inte sannolikt att det var kopplat till vaccinet, och då fortsätter man, va? Så det är klart att jag har ju ett vaksamt öga hela tiden på alla de här försöken som pågår. Men jag tycker allting ser liksom bra ut än så länge.
Kan du förklara lite mer vilka steg som återstår då fram tills att vi har ett färdigt vaccin? Ja, så att, vad är det vi går och väntar på nu?
Ja, det vi väntar på, det som har gjorts först, det är ju i labb. Och så är det då första test i labben, ja, och sen så gör man studier på människor, det vi kallar för fas 1 och 2. Och nu är man då inne i fas 3, de flesta är inne i fas 3, och då ger vi det här till tiotusentals människor runt om i världen. Och sen när det är klart, då skickar man in en ansökan till myndigheterna, och i Europa är det då en europeisk process, det europeiska läkemedelsverket. Vi har ju ett svenskt läkemedelsverk i Uppsala, de ingår ju liksom i det europeiska systemet, så att experterna kommer från länderna, så att Sverige är väldigt aktiva i den här frågan. Och när väl Europeiska läkemedelsverket har godkänt så kommer det hit. Så att det är slutresultat, godkännande och sen kommer vaccinen.
Vi ska snart tala mer med Rickard Bergström. Men först några ord från vår sponsor.
Oroliga tankar, spänningar i kroppen eller stress. När mörkret kommer är det lätt att bli nedstämd. Förändringen från sommar till höst kan kännas svår, men istället för att undvika tunga känslor så är det viktigt att vi möter dem. Vill du veta hur? I Mindfulness-appen kan du lyssna på höstmeditation och flera andra övningar som kan hjälpa dig att minska din stress och bli mer närvarande i livet.
Vi är tillbaka i vårt samtal med vaccinsamordnare Rickard Bergström. Många är förstås oroliga för biverkningar. Särskilt med tanke på att narkolepsi var en av biverkningarna av vaccinet mot svininfluensan. Hur säkra kommer vi att kunna känna oss när vaccinet mot covid-19 kommer?
Alltså, det finns inga mediciner eller vacciner som är helt totalt säkra. Det finns alltid biverkningar. Dels så finns det ju vanliga biverkningar från vacciner, man får ont i armen och man får lite feber kanske. Det är inget konstigt. Men de här mer sällsynta, vi gör ju väldigt stora studier för att hitta dem. Men man kan aldrig vara helt säker, utan det kan alltid dyka upp någon väldigt sällsynt biverkan. Så du måste ha ett jättebra övervakningssystem, och det pågår nu förberedelser för att sätta upp ett sådant i alla länder. Men med tanke på att vi gör så stora studier nu, större än vad vi gör normalt sett, så tror jag att man hoppas man kan känna sig trygg med de vacciner som blir godkända.
Men en sak är väl att man gör stora studier, men det blir ju ändå en ögonblicksbild. Man vet ju inte vad som händer över tid.
Nej, men man följer ju de här patienterna. De som har varit med i studierna, de följer man ju. Det är ju liksom standard i läkemedelsutveckling att man följer upp efteråt. Det ingår liksom i det här. Man mäter någon form av effekt. Man mäter den här skyddseffekten. Man tittar om man har antikroppar, om ens gula blodkroppar eller vita blodkroppar har något skydds, har minne, så att säga. Det kan man testa. Men sen så fortsätter man att följa de här patienterna eller individerna över tid för att se om det dyker upp någon biverkan.
Det blir väl kanske i alla fall, hur man än ser på det, någon form av försökskaninsprojekt det här, med tanke på hur snabbt det går.
Nej, jag tycker inte det. Alltså att det går fort, det gör det för att vi tar finansiella risker. Alltså vi pumpar ju in nu, offentliga EU då till exempel, pumpar ju in miljarder i att snabba på utvecklingen. Men själva stegen som görs för att visa på kvalitet och effekt och säkerhet, de är exakt de samma, eller kanske till och med ännu större studier. Så att det är inte där vi tar några risker. Det är finansiella risker att vi bygger en fabrik för någonting som inte fungerar. Ja, då står du där med en fabrik. Det är den risken vi tar i det här projektet.
Och när vi sen är vaccinerade, kommer vi kunna leva som vanligt då? Det är väl det man vill veta?
Nej, men jag tror inte att det någonsin kommer att bli så att säga normalitet. Om du tittar till exempel i Asien, hur det blev efter de hade SARS och de här annat. Då går alla runt med munskydd och man är lite försiktigare. Det är ingen som det är högljudd på tunnelbanan. Liksom. Det kommer ändra beteendena så att säga i samhället. Men det jag hoppas är att vi kan återgå till ett normalt liv, att kunna gå och läsa på universitet och kunna resa och jobba som vanligt och så vidare. Det hoppas jag ju verkligen.
Tack så mycket, Rickard Bergström.
Tack.
Ja, sist här hörde vi alltså Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, hej då.